Vi har ju tittat på saker i lite, på ett sätt lite ologisk ordning. Vi började med att titta på uppståndelsen. Och idag ska vi titta på de texter som uppståndelsetron bygger på. Nya testamentet och evangeliets texter. Om man ska vara riktigt specifik här, så är det så att uppståndelsen, det har vi inte judiska och romerska och icke-kristna texter om. Uppståndelsetron bygger på de kristna texterna som vi har i Nya testamentet. Men när det gäller Jesu existens och Jesu verksamhet och Jesu död, så har vi mer material än vi har än Nya testamentet. Så låt oss börja med den frågan. Har Jesus överhuvudtaget funnits? Vad kan vi veta om Jesu existens? En ateistisk Jesusforskare, Bart Ehrman, har skrivit boken Did Jesus Exist? Han är en person som är väldigt kritisk mot kristen tro. Han tror absolut inte på Jesu uppståndelse. Han tror inte att Gud finns. Men han säger så här. Det här är slutsatsen i hans bok om Jesu existens. Jesus existerade. Och de högljudda personer som förnekar det gör det inte för att de har undersökt bevisen utifrån en historikers sakliga betraktande, utan därför att de har någon annan agenda som detta förnekande tjänar. Ur saklig synpunkt har det funnits en Jesus från Nazaret. Här är ni alltså en ateistisk historiker som bara slår fast. Det går inte att komma undan. Sakligt sett så har Jesus från Nazaret funnits. Varför säger historiker det med sån bestämdhet? Ja, det gör man därför att vi sammantaget har så mycket bekräftande material när det gäller Jesus. Vi känner till den romerska ämbetsman som dömde Jesus till döden från andra källor. Har också gjort ett mycket intressant fynd 1961 när man hittade det som kallas för Pilatusstenen. Där Pilatus namn och hans uppdrag som ståthållare över Judén står inristat. Pontius Pilatus, prefekt över Judén. Så vi känner mycket väl till den man som dömde Jesus till döden. För inte så länge sedan, i början av 90-talet, så hittade man den här benkistan. Det kallas för ett ossuarium, en liten kista där man har samlat, där man lägger de dödas ben efter det att allt det lösa på kroppen har ruttnat bort. Det var den judiska begravningsseden. Man hittar denna vackra benkista. Och utanpå benkistan så står det Josef, son av Kajafas. Så här har vi en direkt bekräftelse av den judiska överste präst som var med och dömde Jesus till döden. Sånt här är ju väldigt intressant för historiker. Det här är ju inget direkt bevis för Jesus, men det är ju ett indirekt bevis att två nyckelpersoner i berättelsen om Jesus verkligen har funnits. Och vi har direkta arkeologiska lämningar, och vi har dessutom texter om båda personerna, som liksom bekräftar det som Nya testamentet säger. Ganska nyligen i Jerusalem på Israelmuseet så gjorde man en utställning om den historiska personen Jesus från Nazaret. Och då var det just de här två föremålen som hade en central placering. Och man skrev på museet: det är extremt ovanligt att upptäcka arkeologiska fynd som relaterar till direkt historiska personligheter. Upptäckten av två föremål i direkt samband med två viktiga personer relaterade till gripandet, rättegången och korsfästelsen av Jesus är således verkligen exceptionellt. Men vi har inte bara arkeologiska fynd som bekräftar det som evangelierna talar om. Vi har också icke-kristna texter. Det är ganska väsentligt att vi inte talar om utombibliska texter som om man ska göra en principiell skillnad historiskt mellan Bibeln och andra texter. Om vi talar om utombibliska texter så gör vi själva oss en stor otjänst. Det vi ska göra ur historisk mening är att vi ska tala om judiska texter, om romerska texter och om kristna texter. Och de har exakt samma sorts status ur historisk mening. De är källor från antiken, men som har olika avsändare. Om det är romare som har skrivit dem, om det är judar som har skrivit dem, eller om det är kristna som har skrivit dem. Och det intressanta är att vi har källor om Jesus från alla tre de här grupperingarna. Josefus nämner Jesus på två ställen. Josefus är den viktigaste judiska historieskrivaren. Och han nämner Jesus på två ställen. Det mest kända stället, där står det så här. Ungefär vid denna tid framträdde Jesus en vis man. För han var en som gjorde förunderliga gärningar, en lärare för människor som gärna tar emot sanningen. Och han drog till sig många, både judar och av grekiskt ursprung. Och när Pilatus på grund av en anklagelse från våra ledande män dömde honom till korset, upphörde inte det som först hade älskat honom att göra det. Och ända tills nu har de kristna stam, uppkallade efter honom, inte dött ut. Så här är ju en klockren referens till Jesus av Nazaret, till hans verksamhet, att han samlade människor, till hans död. Att det var död genom korsfästelse och till det egendomliga faktumet att hans rörelse inte dog ut i och med att han avrättades, utan att rörelsen fortsatte. Tacitus är den viktigaste romerska historieskrivaren och han nämner Jesus. I samband med att han berättar om branden i Rom. Sommar 1964 så var det en förfärlig brand. Stora delar av imperiets huvudstad av Rom brann ner. Efter branden så valde Nero att annektera, att ta över ett stort antal tomter i centrala Rom för att bygga sig själv ett väldigt palats. Då fick han hela sin egen befolkning mot sig. Därför han stal tomter så att säga. Och då började det gå ett rykte att det var Nero som hade satt fyr på huvudstaden för att komma åt de här tomterna så han skulle kunna bygga sitt nya palats. Så han får befolkningen mot sig som säger, det är du som tände eld på Rom. Och då måste Nero ägna sig åt det som vi idag kallar för damage control. Skademinimering. Han måste göra någonting åt det här ryktet. Tacitus berättar om allt det här och berättar om hur Nero kontrar. Kejsar Nero, citat, utpekades som skyldiga, alltså till branden i Rom, utpekades som skyldiga en grupp personer vilka folket kallade kristna. Det är de kristnas fel, det är de som har tänt fyr på stan, sa Nero. Nu måste Tacitus tala om för sina läsare, vad var det där för grupp? Han måste förklara vilka var de kristna. Jo, Kristus, alltså upphovsmannen till namnet, att man kallas kristen, hade lidit döden under Tiberius regering genom dom av prokuratorn Pontius Pilatus. Alltså de hade sitt namn utifrån den Kristus, den messias pretendent, som vi romare dödade när Tiberius var kejsare och när Pontius Pilatus styrde över Judén. Så har vi en klockren romersk referens till Jesus och inte minst då till hans avrättning. Men också till det faktumet att det fanns kristna vid denna tidpunkt i Rom, att evangeliet efter Jesu död hade spritt sig, så det fanns en grupp i Rom som Nero kunde skylla på. Och sen har vi kristna källor. Och då har vi framförallt evangelierna, de kommer vi till strax, som är de utförliga källorna, men de tidigaste källorna är Paulus brev. Och då finns det en väldigt intressant passage i Galaterbrevet. Där, och jag har citerat det tidigare, hur Paulus berättar hur han reser upp till Jerusalem för att få tala med Petrus, med Kefas, och han stannar där 15 dagar hos honom. Någon annan av apostlarna såg jag inte bara Herrens bror Jakob. Vad jag skriver är sant, det tar jag Gud till vittne på, skriver Paulus. Så någon gång på 30-talet besöker Paulus, som hade motarbetat de kristna och nu själv hade blivit kristen. Han reser upp till Jerusalem och då träffar han Jesu halvbror, Jakob, Herrens bror. Alltså det är en av Josef och Marias barn, en halvbror till Jesus som inte trodde på Jesus före uppståndelsen, men som är en av dem som Jesus möter efteråt. Och han blir en kristen. Och så möter han Petrus, Jesu närmsta vän och medarbetare. Det är ju fantastiskt intressant. Vi har ett vittnesbörd om att Paulus träffar Jesu halvbror och Jesu vän och medarbetare. Det är bara verkliga personer som har bröder. Det är bara verkliga personer som har vänner som man kan träffa och hälsa på och fråga, hur var Jesus egentligen? Berätta om när han undervisade där, när han gjorde det undret. Så det är den här sortens argument som gör att forskare säger, ja, det är klart att Jesus har funnits, det är ingen fråga. Dessutom, vi måste kunna förklara kristendomens framväxt. Vem startade kristendomen? Någon måste ha gjort det. Vi har inga källor som pekar mot någon annan person. Men vi har ett antal källor som säger att alltihopa började med Jesus. Alltså han från Nazaret. Alltså han som avrättades på korset. Alltså det är han som är orsak till att den kristna rörelsen finns. Och vi har inga andra källor som identifierar någon annan person. Så, Jesus har funnits. Det är ingen diskussion. Och den som förnekar det förnekar bara liksom, historiska fakta, förnekar den historiska forskningen. Vi lever i ett fritt land så man får lov att förneka vad man vill. Man får lov att vilken uppfattning man vill. Men det är ingen uppfattning som tas på allvar bland de som har undersökt de här sakerna. Det verkar uppenbart att det har funnits en Jesus från Nazaret. Och det är på gränsen till fånigt att förneka hans existens. Men det spännande med en person är ju inte om han har funnits eller inte. Utan det spännande är ju om en person har funnits. Vem var personen? Hur var den personens liv? Vad hände? Och det är ju det som är det spännande med Jesus. Och vill man gå vidare från det här faktumet han har funnits till frågan vem var han och vad hände? Då är det ju evangelierna man måste läsa. Det är de utförligaste källorna. Och det handlar ju om de här böckerna. Jag har ett nya testament här. Och det här är de fyra evangelierna. Det är de här texterna man måste läsa. Det är det mest utförliga källmaterialet vi har om Jesus från Nazaret. Ska man ta ställning till Jesus? Det är det här man måste läsa. Där tycker jag vi ska utmana människor runt omkring oss. Du kan ju inte ta ställning till Jesus om du inte har läst källmaterialet. Du är väl inte fördomsfull och avvisar någonting som du inte vet någonting om. Det är helt okej att avvisa Jesus om du vet vem du avvisar, så att säga. Men det kan du bara veta om du har läst källmaterialet. Så kom igen, det är klart du ska läsa ett evangelium. Läs Markus evangeliet, det kortaste, enklaste. Du läser det på 1,5 timme. Snabbt berättat, det är bara pang på. Jesus gick dit, Jesus sa så, sen hände det, sen hände det, sen gick han dit, sen hände det, sen hände det, sen sa han så. Sen kan du börja ta ställning när du har läst ett evangelium. Eller om du vill läsa en mer, liksom mer djuplodande utläggning, läs Johannes evangeliet som så att säga, kommenterar längst vägen. Hur ska man förstå det här? Vad var innebörden i det hela? Det är lite längre, lite mer krävande att läsa. Men kanske också aningen mer spännande, så att säga. Stimulerande. Sen när du har läst ett evangelium så kan vi ju diskutera. Är Jesus värd att ta på allvar eller inte? Okej, jag tycker vi ska vara lite frimodiga. Och så måste vi ju själva vara lite ärliga. Och till exempel ta och läsa Koranen. Annars funkar ju inte mitt argument. Kan vi inte avvisa islam om du inte har läst Koranen? För då vet du inte vad du avvisar. Eller hur? Det är faktiskt inte farligt att läsa Koranen. Det är ganska tråkigt. Det är en tråkig bok, men det är inte farligt. Vet ni vad Martin Luther gjorde när han hörde om turkarna som närmade sig? Han ville ta reda på deras gudstro. Han beställde en Koranen. Och just det exet som Luther läste finns fortfarande kvar. Jag kan visa bilder på det. Och så läste han Koranen och kom fram till att det här är en falsk religion. Det här är ju en värre gärningsreligion än någonsin. Men det är ju inget farligt att läsa Koranen. Och det är först om du har läst Koranen eller åtminstone delar av den som du är berättigad att säga, nej, jag tror inte det där är sant. Innan dess får du säga, jag har inte läst Koranen. Och det är klart du kan indirekt säga så här, jag är övertygad om att Jesus är Guds son och uppstånden. Och det får ju som konsekvens att jag tror att Koranen är falsk, visst. Så kan man säga, men jag tror att vi behöver vara lite sådär, lite mer öppna. Eller hur? För då kan vi också utmana andra människor lite mer. Ja, slutparentes. Om ni hade varit en grupp sekulära studenter i Stockholm så hade jag sagt så här, det är klart du ska läsa evangeliet. Kan ju inte avvisa något som du inte känner till. Att vara fördomsfull är väl det sämsta man kan vara. Okej. Okay. Om jag då säger så, och ni är en grupp sekulära studenter, så vet jag ju exakt vad som händer. Det som händer är att då kommer folk med en massa invändningar. Och då säger de så här. Nej, det är klart jag läser gärna de historiska källorna om Jesus, men det där är ju Bibeln. Evangelierna är ju Bibeln. Jag trodde du hade något seriöst att komma med. Ge mig en historisk källa om Jesus så ska jag läsa det. Intressant invändning. Men det är faktiskt så här att de här texterna är skrivna var för sig. De är i en viss mening inte skrivna som Bibel. Utan det är ju historiska skrifter som kristna sen har valt att samla ihop i en skrift som vi kallar Bibeln. Men de har ju kommit till var för sig och är alldeles vanliga historiska dokument om Jesus. Jag som kristen tror att det finns ytterligare en dimension att de är inspirerade av Gud. Men det förtar inte den mänskliga dimensionen att de är antika historiska skrifter om Jesus från Nazaret. Och att man kan läsa dem på det sättet. Det faktum att kristna senare har samlat ihop dem i en pärm påverkar inte deras status som historiskt material. Det är en vanligt historiskt källmaterial. Alltså, om jag vill läsa om antiken så vill jag läsa Josefus. Och det enklaste sättet är att skaffa The Complete Works of Josephus. Någon har samlat ihop allt han har skrivit och gett ut i en bok. Det innebär ju inte att de plötsligt har förlorat sitt källvärde. Om jag vill läsa de romerska källorna så är det enklast att kanske köpa något samlat verk. The Primary Sources. De har ju inte förlorat sitt värde för att någon har samlat ihop de viktigaste romerska källorna i en bok. Om jag vill läsa om Jesus från Nazaret, klart du ska läsa evangelierna. Och de är lite svåra att få tag på ett och ett. Det är nästan ingen som ger ut bara Markus evangeliet. Utan det enkla sättet är att skaffa ett nya testamentet som jag har här. Där man har satt ihop de texterna i en bok. Men det har ju inte förändrat deras källvärde. Det här är vanligt, antikt historiematerial. Amen. Evangelierna, de är ju religiösa. De är fulla av Gud och under och tecken och änglar. Och det är alldeles fullt med religiösa referenser. Nej, ge mig liksom historiskt material. Inte sånt religiöst som handlar om Gud. Jag förstår vad du säger. Hur tror ni historiskt material såg ut före upplysningen? Man behöver faktiskt inte läsa något historiskt material för att kunna räkna ut det. Före upplysningen trodde människor att Gud fanns. Vad tror ni det innebär för historiematerial? Att man refererar till Gud. Så om ditt krav för att någonting ska vara en historisk källa är att det får inte referera till något övernaturligt, då har du i stort sett ingenting kvar. Josefus refererar till Gud. Han trodde på Israels Gud, han var jude. Tacitus refererar till gudarna. Det gör allt källmaterial. Du kan inte förkasta Nya Testamentet för att det har en religiös referens. Så här säger en forskare, Ben Witherington. En sak som definitivt skiljer modern historieskrivning från praktiskt taget alla former av antik historieskrivning är att i antiken drog sig inte författarna för att inkludera det gudomliga eller övernaturliga i sina berättelser om historiska händelser. Det gäller alla. Låt mig ge ett exempel. 10 januari 49 före Kristus är en väldigt viktig händelse i romarrikets historia. Julius Caesar står med sina soldater vid floden Rubicon i norra Italien. Om han går över den floden förklarar han krig mot Rom. Och han tvekar. Därför det är ett jättestort steg. Och konsekvenserna kan bli förödande för honom. Och det finns flera källor som berättar om hur Julius Caesar tvekar innan han går över vid Rubikon. En av de källorna är Svetonius, en romersk källa som för övrigt nämner Jesus på ett ställe. Han säger att Julius Caesar bestämde sig på grund av en syn. Gudarna gav Caesar en syn där han får se ett väsen, en varelse som spelar ett musikinstrument, en flöjt. Och när synen har klingat bort så säger Julius Caesar till sina soldater: låt oss acceptera detta som ett tecken ifrån gudarna. Och så yttrar han de världsberömda orden: tärningen är kastad. Och så går han över floden Rubikon. Okej, vad gör nu en historiker? Säger man så här: nej, nu kan vi inte läsa Svetonius. Han talar om gudar och en religiös syn. Säger de: nej, nu kan vi inte veta någonting om Julius Caesar. För det här är ju en text med en religiös referens. Nej, det gör man inte. Utan man konstaterar: Svetonius verkar ta gudarna på allvar. Det verkar som om Julius Caesar antingen menade sig ha haft en syn eller åtminstone legitimerade sitt beslut med hjälp av gudarna. Vi behöver ju inte acceptera att de gudarna finns, och kanske ingen i det här rummet tror att de gudar det här handlar om existerat. Så vi tror inte på de gudarna. Men vi kan fortfarande läsa detta som en historisk text om vad som faktiskt hände vid Rubikon. Och precis så är det med evangelierna. Om du inte är kristen så behöver du inte i utgångsläget acceptera allt om under och tecken och så. Det är ju en fråga om vilken världsbild du har. Men du kan fortfarande läsa evangelierna som ett historiskt material om Jesus från Nazaret. Och sen får man diskutera det där för sig. Finns det en Gud som kan göra att sjuka blir friska, att man kan gå på vattnet? Det är ju en filosofisk fråga. Den får man diskutera för sig. Och de som har skrivit Nya Testamentet var helt övertygade om att Israels Gud existerade och därför var detta möjligt. Och de berättar att det faktiskt hände. Okej, säger folk. Men det finns ju ett grundproblem. Evangelierna är ju subjektiva. Kom igen, de är ju skrivna av hans vänner, av hans lärjungar, av de som trodde på honom. Det här är ju propagandaskrifter, det är ju inte historiskt material. Det är ju propaganda. Nej, ge mig objektivt historiskt material så kan jag läsa det. Och då är min motfråga förstås: kan du ge mig ett exempel på objektivt historiskt material? Det finns ju inte. Allt är ju subjektivt. All historieskrivning är ju från ett perspektiv istället för en annan. Från en person istället för en annan. Tacitus har sin infallsvinkel, han är subjektiv. Josefus är subjektiv. Svetonius är subjektiv. De fyra evangelisterna är subjektiva, förstås. Ska notera att evangelisterna är väldigt ärliga med vad som är deras syfte. Vi skriver detta för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Okej, då vet jag deras infallsvinkel. De skriver för att övertyga mig om att Jesus är Messias. Bra, då kan jag förhålla mig till det. Så de är ärliga. Det är inte manipulation. De säger rakt ut vad det är de önskar göra. De vill berätta en historia som de menar visar att Jesus är Messias. Får ta ett exempel från antiken. Det här är ett gammalt foto av Sokrates. Ni vet, den gamle filosofen. Då är vi i Aten 400 före Kristus, 400-talet före Kristus. Om man slår upp i ett uppslagsverk om Sokrates så får man reda på att Sokrates var en filosof. Han verkade i Aten. Han blev mäkta populär bland ungdomar. Och han tränade unga människor att tänka själv. Han ställde frågor. Han använde den sokratiska metoden. Att tvinga människor att reflektera, dra slutsatser, själv komma fram till: nej, just det, så kan det inte vara. Kan vi sortera bort det alternativet? Skulle det kunna vara så här? Men han fick också mäktiga fiender och han blev ställd inför rätta. Man anklagade honom för att ha förstört ungdomen och för att han inte hade hedrat Atens gudar. Man dömde honom till döden, man gav honom en giftbägare och utan att röra en min svepte Sokrates giftbägaren och dog. Okej, det här är liksom vanlig kunskap om Sokrates. Hur vet vi det? Sokrates skrev inte en rad. Vi har inte ett enda ord skrivet från Sokrates. Vi vet utifrån fyra källor. Aristofanes var en samtida komediförfattare. Han skrev om Sokrates. Platon var under 8 år Sokrates lärjunge. 50 år efter, eller under tidsperiod av upp till 50 år efter Sokrates död, skriver Platon om sin mästare. Så är det Xenofon, som var en vän till Sokrates och var också hans lärjunge. 40 år efter Sokrates död skriver han 3 vänböcker. Och sen är det Aristoteles som var lärjunge till Platon. Så då är man liksom en generation bort. 50-60 år efter Sokrates död skriver han om Sokrates. Okej, det är de 4 källorna vi har om Sokrates. Nu säger historiker, 2 av de här har högre prioritet, har större värde. Och det är Platon. För han var Sokrates lärjunge. Det betyder att han vet vad Sokrates undervisade om, hur han var. Han följde honom ju i 8 år. Ett kanonbra vittne. Och så är det Xenofon. För han var Sokrates vän. Han kände honom. Okej, ni fattar vad jag är ute efter. Det är ju inte en nackdel att man får sin information från en lärjunge eller en vän. Det är ju den bästa sortens information. För då kommer ju informationen från någon som verkligen vet. Är den subjektiv? Ja, klart. De här personerna är ju känslomässigt indragna, så att säga, i ett skeende. Men är det dålig information? Nej. Det är den bästa sortens information. Hur gör författare som ska skriva biografier idag? De kan ju sitta och läsa tidningsartiklar om en känd person. Men de vill ju komma i kontakt med den här personens man eller hustru, med barnen, med föräldrarna, med vännerna, med arbetskamrater, alla de som är nära. För det är ju de som vet. Alltså styrkan med evangelierna är ju att det är skrivet av de som vet. Så sanningen är precis tvärtom. Det är ju det fantastiska att det här kommer från människor som var nära. Antingen som Matteus och Johannes som själva vandrade med Jesus, eller Markus som har sin information från Petrus, eller Lukas som uttryckligen säger jag har intervjuat ögonvittnena. Så det är antingen ögonvittnen själv eller information som kommer från ögonvittnen. Bästa sortens källor. Men, nu kommer en invändning här från någon som har läst lite teologi eller som har pratat med någon teolog eller som har läst Jonas Gardells bok om Jesus. Eller... Ja, men är inte evangelierna... Alltså det är väl egentligen inte historieskrivning. Är inte det någon sorts trosdokument där man får reda på hur de kristna predikade på 70-, 80-, 90-talet? Alltså de gör inte anspråk på att tala om hur det var på 30-talet. Utan det här är ju församlingen formulerade sig om Jesus många decennier senare. Det har varit vanligt bland teologer i kanske 200 år att säga så. Vår förre ärkebiskop i Sverige, K.G. Hammar, han kan säga så här. Evangelierna är ju till sin karaktär trosdokument. Därmed vittnar de i första hand om den tro som fanns i de kristna församlingarna, inte om den historiska Jesus. Då kan man ju säga... Ja, det är ju förstås jätteintressant att veta hur predikar man i de första kristna församlingarna. Men det är ju 1000 gånger mer intressant att få reda på hur var den historiska Jesus. Så det är klart, är det så här så är det ju ett problem. Intressant nog har forskningen ändrats här. Det som K.G. Hammar ger uttryck för är en gammaldags uppfattning. Idag så är uppfattningen att evangelierna är antika biografier. De är inte trosdokument som illustrerar församlingens tro. Det är inte den genren, så att säga. Utan det är att de är biografier över Jesus. Det är framförallt den här forskaren som heter Richard Burridge som i sin bok What are the Gospels? A comparison with Greco-Roman biography har visat att evangelierna till sin genre, till sin typ av litteratur hör till den grekisk-romerska biografigenren. Och det har helt förändrat forskningen. Det är idag majoritetsuppfattningen, till och med konsensus. Identifieringen av evangeliets genre som en typ av grekisk-romersk biografi har nu blivit konsensus bland NT-forskare. Så evangelierna är inte i första hand ett trosdokument, även om de vill väcka tro, utan det är en del av den grekisk-romerska biografigenren. Det handlar om historieskrivning med fokus på en individ. De vill tala om för oss hur Jesus var på 30-talet, vad Jesus sa och gjorde på 30-talet i Galileen, Samarien, i Judén. Och då plötsligt blev det riktigt spännande. För läsa en biografi över Jesus. Och det är faktiskt vad man gör när man läser evangelierna. Jag ser att tiden har gått. Jag har i huvudsak, eller enbart kan man säga, bemött invändningar här mot evangelierna. Man skulle också kunna lägga upp ett väldigt starkt positivt case och titta på argument, direkta argument för evangeliernas historiska trovärdighet. Och vill ni läsa mer om det så ska ni köpa Skeptikerns guide till Jesus del 1 om evangeliernas historiska trovärdighet. För där går jag igenom 8 olika områden där evangelierna historiskt är bekräftade. Så det finns inte bara bra svar på invändningar. Det finns i tillägg väldigt starka positiva argument för att evangelierna är en historiskt trovärdig källa. Det som är poängen med att bemöta invändningar som jag har gjort här, och det finns ytterligare några invändningar man kan bemöta, men poängen med det är ju att få bort fördomar mot evangelierna och utmana människor. Det är klart du ska läsa evangeliet. Det går inte att säga nej, men det är inte ett historiskt material. Det är ett historiskt material om Jesus från Nazaret. Vill du säga någonting seriöst om Jesus så behöver du läsa det här materialet först och förhålla dig till det. Och sen kan man börja ha en riktigt bra samtal med människor om Jesus från Nazaret. Om vi kan börja utgå från det historiska materialet. Då blir det spännande. Har vi tid till en eller två frågor? Okej. Då ger jag en chans att kommentera eller reagera på det som jag har sagt här. Just det, om jag själv någon gång har tvivlat på evangelierna. Man kan väl nästan vända på frågan. Det är lite konstigt. Om en person aldrig har ställt frågor eller känt tvivel eller bara liksom hela sitt liv automatiskt har accepterat allting. Så det är klart att man får frågor när man läser evangelierna och att det finns saker man har undrat över och man kan känna tvivel. Det är därför som apologetik är så viktigt, att man kan få hjälp att sortera ut de här frågorna och se att det här är inte blind tro, utan det går väldigt ofta att få svar på det som är ens tvivel. Jag har ju läst teologi vid Lunds universitet, som är ett vanligt sekulärt universitet. Och där är ju förstås jättemycket kritik av evangelierna av Nya Testamentet, där man är skeptisk och ifrågasätter. Så det var förstås en utmanande tid. Nu i Guds nåd så kom jag i kontakt med människor som kunde hjälpa mig under den perioden, som hade jobbat mer än jag hade med apologetik och som kunde visa mig hur man kunde tänka kring detta, som kunde ge andra perspektiv. Så det var väldigt viktigt för mig. Och det är ju en av anledningarna att jag fortsätter att jobba med det, för att kunna hjälpa nya personer att se att ofta så är invändningarna de är inte alls så tunga som de ser ut att vara från början. Man kan liksom bli liksom, hur hänger det här ihop? Och sen så man får hjälp att analysera och reflektera kring det. Så ser man att det ligger egentligen inte så mycket i den där invändningen. Och då går man ju liksom styrkt vidare från den punkten.